Ja, men mina härliga, underbara vänner. Ja, jag säger faktiskt vänner, för jag betraktar er som mina vänner. För det är ju tack vare er som jag kan fortsätta göra den här podden vecka ut och vecka in. Och ja, det är ju så kul och det är så fint. Och jag är så stolt och glad och tacksam över att ni lyssnar. Och det finns inga planer på att lägga ner det här. Vi kör på så länge ni vill höra mig, för att jag tycker det här är så kul. Och ni verkar tycka det är kul fortfarande. Så det finns ingen anledning att lägga detta på hyllan. Så vi trummar på helt enkelt. Nemo möter en vän. Ja, har en väldigt spännande framtid. Det vågar jag lova. Och vi är den här veckan framme vid avsnitt nummer 431 av denna podd. Och vi har med oss ett unikum inom svensk underhållning. En oefterhärmlig ikon. Ja, det är stora ord, men det känns som att hon verkligen, verkligen äger dessa ord. Jag pratar om Anna Bok. Ja, ibland så känner jag att det är lite fjantigt när jag säger så här: veckans gäst behöver ingen närmare presentation. Men den här veckan så behöver ju inte min gäst någon närmare presentation, för att alla vet vem Anna Bok är. Alla har koll på henne. Så vi låter det bara vara så, känner jag. Vi kör bara på. Och jag vågar istället lova en otrolig bergdalbana. Det är alltid fullt ös med Anna, och detta var inget undantag. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com. Om ni vill mig något, ni kan alltid höra av er och önska en poddgäst eller kolla läget med mig. Det är alltid fint att höra från er. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Tack Eggemannen. Men jag ska inte babbla så mycket mer än så. Vi dunkar igång avsnitt nummer 431 av Nemo möter en vän. Här kommer hon nu, Anna Bok. Men först av allt kör vi en liten jingel.
Jag ska ha socker i kaffet.
Men det får du ha. Då kör vi Nemo möter en vän med gulliga, gulliga Anna Bok.
Tack för att du är snäll. Vad härligt att bli kallad för gullig när man är 53 till hösten.
Känner du inte så gullig eller?
Jo, jag är jättegullig. Fan, det ser du ju.
Ja, men jag är ärlig. Från hjärtat.
Du är snäll.
Ja, ja.
Tack.
Hur mår årgången Anna Bok så här februari 2023?
Jo, men jag tycker ju att jag mår bra. Jag ska också vara ärlig och säga att jag har ju längtat efter att ha det här mötet med dig igen. Vi har ju träffats emellan sen vi gjorde podden sist för 5 år sedan. Mm. Men jag har gärna velat sätta mig ner och prata med dig. Men det har också varit så här ångestladdat. Du vet, det är lite det här när man inte har några problem med att vara öppen som en bok. Men ibland så är det liksom inte min röst som ska komma till tals. Och då blir man ibland så här, man kan säga A, B, C. Men man kanske inte kan säga så mycket mer. Och jag hade sån fullständig ångest för 3 dagar sedan. Då tänkte jag ringa dig. Och då tänkte jag så här, nej men jag säger att jag är sjuk. Att jag blev magsjuk. Så bara, nej Anna, det kan du fan inte göra. Du ringer inte och ljuger. Nej, okej, okay, jag ringer. Jag pratar alltså med mig själv. Men jag ringer bara till Nemo och säger, du Nemo, ska vi skjuta på det här lite till? Du vet ju att livet har kommit emellan av riktiga naturliga skäl. Men den här gången fick jag en så här panik och ångestattack, som att jag inte riktigt kände mig redo för det här mötet. För jag tänkte, vad har jag att säga? Men så visste jag ju att jag kan vara trygg med dig och du är fantastisk. Så jag bara kände så här, ja, jag kanske inte har så mycket enligt mig själv, men jag tror faktiskt att jag kan bidra med någonting till någon där ute. Så att jag mår väldigt bra, men jag har kämpat jättemycket med ångest sista åren. Mm. Och det är svintufft. Jag skulle inte böla, men det är omöjligt, det vet du ju. För livet är inte lätt liksom, alla gånger. Ändå är jag super, super lycklig och har allt jag vill ha och supertrygg och mår bra. Men kämpar väl med det här att inte känna mig tillräcklig liksom.
Mm, jag fattar det. Uh-huh. Men det här med att du liksom ändå, känns som att du nästan känner dig tvungen att säga att du mår bra, har allting du behöver, när du också säger att du har det tungt.
Ja,
att du känner, alltså,
ja.
Att, nästan som att du nästan skäms av att erkänna att du har det tufft. Förstår
ja.
Du menar?
Ja.
Är det dubbelt lite grann eller?
Jag skäms inte att säga att jag har det tufft. Det kunde jag kanske känna när jag var yngre, för många, många år sedan. Men jag har pratat så jättemycket med min kurator. Och hon har sagt så här, precis det du påpekat, så här, varför har du ett sånt otroligt behov av att förklara dig? Sluta och förklara dig. Ju mer du förklarar dig, desto mer ger du folk liksom anledning att så här, analysera eller kommentera. Och du behöver inte det. Men om jag ska förklara mig på ett enkelt sätt, så tror jag inte så mycket att det handlar om vare sig skam eller att jag inte liksom vågar, att jag inte har modet. Men det är just det här att mitt liv är ju inte bara jag. Mitt liv är ju liksom flera personer, familj och vänner och kollegor. Och ibland kan man inte säga allt. Jag skulle så lätt bara kunna liksom lägga upp allting om mitt liv utan problem. Prata om det för att hjälpa andra, trösta andra och visa på att, men gud, jag är ju en människa liksom, som alla andra. Och mitt problem har ju varit att jag vill att alla ska tycka om mig. Och där kan jag säga att jag faktiskt, det är jättestor skillnad bara det sista året, att jag bryr mig inte längre. För att jag förstår att det är en fullständig omöjlighet. Och antingen så gillar man mig eller så gör man inte det. Det är helt okej. Men det jag har haft svårt med, det är att jag inte förstår varför man måste vara elak emot människor. Och det här är ju inte någonting som jag tycker bara rör mig. Jag kan bli lika ledsen och förbannad och frustrerad när jag ser att andra också blir jäkligt hårt åtgångna. Och det är ju liksom inte bara offentliga människor. Det här är ju ett, det är ett krig som pågår mellan människor, oavsett vem du är och vad du gör, och, eller om du är offentlig eller inte. Sen kan jag ju tycka att jag är väldigt trött på att höra att, ja, men det får man tåla när man är offentlig. När man har valt att vara känd. Och jag kan ju säga så här, jag har aldrig valt att vara känd. Jag blev känd. Och jag har ett yrke som är i offentligheten. Men bara för det så ska man väl inte frånta alla de människorna det är liksom det privata, och att liksom kunna få sätta upp en gräns. Det är som att om inte jag säger allt, då ljuger jag, eller jag vill liksom smussla, jag vill vända och vrida på allting till min egen fördel. Och det är inte så. Jag har liksom varit medberoende till så många människor med väldigt många olika typer av problem. Och det som jag är väldigt, väldigt stolt över, Nemo, det är att jag är väldigt inkännande och väldigt accepterande. Jag lyssnar på människor, och om de, du kan säga vad du vill till mig, jag har gjort det här eller det här hände, jag dömer inte. Jag försöker lyssna, jag försöker förstå, och jag försöker också tänka att hur skulle jag känna om det drabbade mig eller någon jag älskade, någon som betydde mycket för mig.
Mm.
Jag försöker alltid sätta mig in i en annans situation. Och det har jag blivit mycket, mycket bättre på nu, att liksom bara acceptera. Jag är så här. När någon ska komma, det spelar ingen roll om mina grannar kommer över och jag säger kom över på en fika. Jag gör likadant hela tiden. Jag bjuder på det jag har. Jag liksom, och då kan folk tänka så här, gud, hon vänder ut och in på sig själv. Och hon gör sig till. Och hon vill bara plocka pluspoäng. Eller visa hur jävla duktig hon är. Det har bara med kärlek och omtanke att göra.
Ja, vi kan ju säga det till lyssnarna, för de som inte vet då. Vi sitter här och hemma hos Anna. Vad kan man säga att det är? En bit utanför Sigtuna?
Ja, ja. Odensala heter det här lilla området. Efter Märsta liksom.
Men precis, och jag kom hit och har fått kaffe och bullar och mackor och färskpressad juice och... Ja. Det är jättefint. Men tack. Bara så att lyssnarna förstår vad du menar när du pratar om det här med att det är likadant vem som än kommer hit.
Exakt, och jag tror jag älskar ju att lägga upp bilder. Jag älskar ju att skryta. Jag älskar ju att skryta om hur duktig jag är och hur bra jag är. Nej, men så ni kommer få se lite bilder.
Ja, men och grejen är att jag kan relatera till mycket du säger. För att det finns ju vissa likheter mellan dig och mig. Vi är båda stora känslomänniskor. Och vi väljer också båda att lägga upp mycket om våra liv. Väldigt transparenta. Och jag tror att det finns en fara med att vara det. För då blir det ju som du säger att vi har båda barn, vi har båda nära och kära. Och även om vi väljer att vara så öppna våra liv offentliga, så har ju inte de som lever nära oss valt det på samma sätt.
Nej.
Och då blir det som att om du och jag till exempel lägger upp stories att vi kanske har en svacka i livet, då blir folk så här: vad handlar det om? Då kan man inte säga det. Och då blir det som någon slags, då skär det sig lite liksom.
Ja.
Det är det som är så lurigt liksom, när man väljer att vara så öppna som vi är.
Ja, och så tror folk att man är feg eller att man är oärlig.
Exakt.
Men det handlar inte om det. Och jag har ju gått igenom superstora prövningar liksom. Eller vi som familj har ju gjort det. Och många som kan tycka så här, hur kan du acceptera det och hur gör du det? Och det går massa rykten. Och du vet, en historia, om jag berättar någonting till dig, hur sanningsenlig du än är när du berätta det för våran nästa gemensamma vän till exempel, så ska den personen ta in det du säger, och i tredje led och i fjärde led, förstår du då hur det blir i 200,000:e ledet?
Den klassiska viskleken.
Ja.
Hur allt förändras.
Och liksom. Hur allting bara förändras, och helt plötsligt så är en händelse någonting helt annat. Mm. Och det här är ju ingenting som jag hittar på. Det här är ju ett mänskligt beteende. Jag skulle inte säga fenomen, men det är ju verkligen mänskligt beteende. Därför brukar jag alltid vara väldigt försiktig med vad jag pratar om. Jag brukar alltid säga så här när folk liksom har gått på mig och jag liksom ska stå upp för mig själv. För jag tycker det är jävligt viktigt. Vem ska annars stå upp för mig? Ska jag kräva att du ska göra det? Om du står upp för mig för att du vill och för att du säger fan, nej, nu vill jag supporta Anna. Då gör ju du det för att du vill. Ingen blir gladare än jag när man får stöd och uppbackning i det stora eller i det lilla.
Jag kommer alltid dra en lans för dig, Anna, det vet du.
Ja, det uppskattar jag. Nej, men jag förväntar mig ju inte att mina kollegor eller vänner eller min familj ska gå ut och ta min strid. Jag tar den själv. Jag står upp för mig själv och säger, vet du vad, det här är fan inte okej. Vad är problemet? Förstår du? Och ifrågasätter. Och jag är väl inte liksom världsbäst på att skriva. Jag är ju inte liksom någon författare eller liksom diktare på så. Jag liksom skriver ju så som jag pratar och det jag känner och det jag tänker. Och det är klart, när du läser, då väver du ju in liksom, du hör ju inte tonaliteten. Jag, liksom, när jag pratar så här, då ser ju du mig. Jag ler, eller de lyssnarna hör att så här, ja, men hon skrattar. Okej, men då var det inte så farligt. Men i skrift när någon läser, så liksom skapar du din egen tonalitet i det.
Det blir
liksom
väldigt hårt och trubbigt och onyanserat.
Ja, det blir väldigt onyanserat. Det är för många som har sagt så här till mig, ja, men du skulle inte bara kunna köra en podd och prata om mig själv då? Nej.
En monologpodd?
En monologpodd.
Ja.
Nej,
är det någon som skulle greja det, så är ju du på riktigt. Och då säger jag med kärlek, du skulle ju lätt kunna hålla en sån levande ju, på riktigt.
Tror du det?
Men det är faktiskt inte en dum idé, tänker jag, för det har ju ingen i Sverige.
Nej.
Alltså en podd där du bara pratar om livet i en timme liksom.
Ja, vad fan har jag att förlora?
Ja, för det blir ju någonting som du säger nu. Det blir ju, man får nog lättare sympati och förståelse för dig, hur du funkar, än dig i text.
Ja, det är många som säger det. Och många som säger, vi var ju iväg på en grej, jag kan inte säga vad det här är så jävla jobbigt. Och jag tror mig, jag hatar när man inte kan säga mer än A eller B. Men vi var ju iväg på en grej och då träffade jag lite nya människor. som då naturligtvis hade sin bild och sin uppfattning om mig. Och den var liksom positiv. Men efter det här mötet, då var de verkligen så här: men gud, alltså jag hade uppfattat det här och det här, men vet du vad, jäklar vad mycket jag har missat. För nu när jag träffar dig så förstår jag dig bättre. Och då kunde ju vi liksom prata helt öppet och bara liksom, du vet, alla korten på bordet. Och då var det så mycket, och det här är jag inte ute efter, jag är inte ute efter sympati. Men vet du vad jag skulle vilja ha?
Lite förståelse. Jag förstår det. Köper det helt.
Alltså jag bara lite förståelse. Mm. För jag älskar kanske inte allt som alla gör. Men jag älskar personen. Mm. Eller personerna. Om du skulle göra någonting knäppt, säger vi.
Klippa håret. Ja. Då var du inte glad. Nej, då brann Anna Boka, jag säger.
Ja, nej, men alltså, vi kan faktiskt ta det som ett exempel. Mm. Jag tycker du är så mycket finare nu. Så som du har nu, det är, alltså, du får inte ha kortare än så, Nemo. Du är alltså, du är alltid fin.
Men nu växer du, nu på väg ut. Jag kommer inte snagga mig igen. Du har mitt ord på det.
Nej, men du,
och jag blev ju askränkt när du sa det ju. För vi är likadana där. Jag var ju svinarg på dig. Jag tänkte skriva något drygt då. Men då tänkte jag sen, då kommer Anna Bok börja gråta om jag skriver.
Och då hade jag bara stalkat dig tillbaka och bara, vad fan säger du?
Nej, men jag vet. Nej. Det är ingen bra om två känslor människor ska börja tjafsa. Då är det kört.
Så var det så kul när du skrev en gång så här, nu vill jag inte ha några kommentarer på det här. Men jag bara, ursäkta, men jag kan inte hålla käften.
Så skickade jag snaggade mig och så skrev jag så här: det här känns inte så bra, säg ingenting. Och då bara Anna Bok bara, nej, det där tycker jag inte det passar så bra. Man bara, vad fan, är du trög i huvudet?
Ja, men det var liksom lite därför jag gjorde det också. Ja. För jag tänkte så här: du bestämmer inte över mig.
Men du vet ju hur känslig jag är.
Ja, men du vet ju hur känslig
jag är. Ja, jag vet.
Så jag bara kände så här: det är bra för honom, han måste liksom tåla höra sanningen precis som jag.
Men då vet jag att någon gång så kommer du få tillbaka den.
Ja, ja, men vet du vad? Det är 100% okej.
Är det?
Och det är 100%. Okay. Mm. Jag uppskattar så mycket när mina vänner, när mina familjemedlemmar säger bara, nej men alltså mamma, lägg ner. Jag hade en diskussion med Felicia häromdagen och så bara, jag hade en uppfattning om en situation. Och hon bara, fast vet du vad mamma, det där är bara du själv som fabricerar det där i ditt huvud. Helt allvarligt talat. Nu får du, det där får du släppa. Det där har ju att göra med att du känner dig otillräcklig. Och då blir jag så här, du har rätt. Men jag tycker, ja, men det finns inget men här. Det är så här, mamma. Lägg ner. Gå bara vidare och släpp det. Så att faktum är att jag är väldigt mycket lättare att resonera med än vad man tror. Men jag är också otroligt viljestark. Och när jag vet att jag har rätt, alltså du vet, då kan jag slå mitt huvud genom en betongvägg. Bara för att liksom, jag släpper inte.
Men jag vet att Nemos frisyr är ful. Då kommer jag säga det till varje jävla pris.
Fast han säger att ingen jävel ska skriva.
Exakt.
Nej, men
jag fattar.
Det är ju på gott och ont också naturligtvis. Men jag uppskattar när människor säger till mig av omtanke och kärlek. Mm. Och självklart så klampar jag på ibland och bara, och då kanske säger något skämt om dig, säger vi. Eller till dig. Och så landar det inte bra. Det är klart som fan att du måste få säga till mig, vet du vad Anna, det där uppskattar inte jag.
Men vet du varför jag gjorde lite ont? Det var nog för att jag kände att du hade rätt.
Ja.
Då blir det jobbigare ju.
Jo, men så är det ju för mig också. Ja. Jag har ju också känt ibland att jag har blivit ledsen eller arg. Mm. För att jag har känt mig kränkt. Mm. Och det är klart, alltså, men jag måste ju också få ha rätten att känna mig kränkt.
Ja, såklart, alla har det.
Men det här jag lever ju väldigt mycket med ett gammalt rykte om att jag har en offerkofta på mig. Och ja, det har jag säkert varit väldigt duktig på att liksom förmedla känslan av att det skulle vara så. Men i grund och botten liksom, handlar inte om det. Jag är väldigt, väldigt Det här är ju kanske dumt att erkänna, men speciellt när jag var yngre, inte längre lika mycket. Jag jobbar fortfarande med att bli starkare i mig själv och allt det här. Men när jag var yngre, jag var så himla lättstyrd. Jag var så lätt att manipulera. Det är därför jag känner att det finns så mycket inom mitt artisteri som jag vill göra, som jag inte har fått göra. Och det är inte för att det inte har funnits möjligheter. Det är för att andra har sagt, nej, 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 nej. Nej, du ska absolut inte göra krogshow. Du ska tänka mer på det här.
Mm.
Och då har jag blivit styrd. Och sen ungefär 5 år tillbaka så är det ingen som har styrt mig. Och min liksom karriär har gått liksom på sparlåga. Men det är inte enkom på grund av pandemin. Mycket på grund av pandemin. Men under pandemin så lärde jag mig också att det var väldigt, väldigt skönt att få den där pausen. Jag behövde den.
Men jag måste fråga en sak. Ja. För jag tror många undrar. Hur försörjde du dig under de åren?
Ja, men alltså, vad tror du?
Ja, jag har ingen aning.
Sparade pengar.
Ja.
Sparade pengar. Jag är inget dumhuvud. Jag kan vara knäpp ibland. Mm. Jag kan vara knasig. Men jag är inte tappad. Jag är inte det.
Hur mycket sparpengar har du idag kvar?
Jag har en del.
Ge oss ett scoop, Anna Bok.
Nej. Jag har lärt mig att...
Inte ens jag får det.
Nej, börjar jag prata numbers eller säger någonting eller vad jag får för ett jobb. Nej, det blir aldrig bra.
Okej då.
Men... jag kan också säga vad jag har gjort, för jag tänker att när man har sparade pengar, vissa pengar är ju liksom låsta, de kommer inte jag åt överhuvudtaget hur mycket jag än skulle vilja just nu. Vad har jag gjort då ibland när jag har känt att, ej fan alltså, jag behöver någonting, jag behöver extra här nu. Jag har sålt smycken, jag har sålt dyra väskor, fina skor. Jag har sålt mina kläder. Jag har stått på loppis, sålt massa grejer. Jag har stått på loppis och ibland tjänat liksom ett par tusen. Ja, fan, det är matpengar. Men det krävs en ansträngning. Så den som tror att Anna Bok är lat och inte är handlingskraftig, den får bara tänka en gång till.
Jag tycker det hedrar dig ändå att liksom, jag tror att det finns en sån uppfattning som du är inne på där, ja. Att du inte gör någonting.
Nej,
och sådär.
Jag är bara lat.
Ja, men det är nog fint så här, att, alltså, när det går knackigt, när det är pandemi, när det är inte så mycket jobb, då säljer du saker och får in, som du säger, matpengar så. Mm. Det är väldigt fin och ja, men väldigt fin bild måla upp, tycker jag. Ja. Som värdig bild på något sätt. Mm. För det, jag tror att många har en lite tvärtom bild, att du bara, ja, men så här, glider lite grann.
Ja. Det gör jag verkligen inte, kan jag säga.
Nej.
Och jag är ibland lite för generös för mitt eget bästa. Men, och jag blev väldigt ledsen här för en tid sedan. Och då kände jag så här, fick en del jobbförfrågningar. Och nu är det så här, jag anser, jag vill bara klargöra det här. Jag är absolut inte för fin för några jobb. För jag har även nu under pandemin och när det har varit lite så här låg konjunktur för mig. För mycket på grund av också vad jag väljer själv, så har jag liksom haft andra extra jobb. Jag har hoppat in hos den som har en butik.
Mm-hmm.
Jag har hoppat in och jobbat på restaurang.
Vad tänker folk på en restaurang eller på en butik?
Det roliga är ju att de tror att, nej men gud vad roligt, har du skaffat en restaurang? Jag bara... Nej, alltså jag bara hoppar in här extra. Ja. Men gud, jag trodde det var ditt ställe. Så liksom, då tror de att det är mitt pace.
Men folk är snälla i alla fall.
Jättesnälla.
Ja, vad bra.
Och jag... Får man namedroppa?
Ja.
Jag känner att jag vill namedroppa. Alltså det är så många fina människor som liksom inte ni kära lyssnare vet vilka de är. Men det finns också en del offentliga personer. För här ute i Sigtuna så bor ju väldigt mycket tjusiga personer i Odensala och Märsta och Sigtuna och Steningehöjden och allt vad du vill. Mm. Och så när jag då jobbade extra på restaurangen så en av de här personerna som då liksom trodde att, men gud, jag trodde det var din restaurang, för du bara tog emot med en sån öppen famn. Jag bara, nej, det här är bara vänner och min dotter jobbar här, men hon har brutit fingret just nu. Då sa han, Alltså jag har alltid haft respekt för dig, men den gick härifrån ända dit upp, sa han nu. Mm. Och det var Sebbe Stäcket.
Mm-hmm.
För att han har precis flyttat ut här med sin fru och familj och sådär. Och jag blev så himla rörd. Mm. För jag kände så här, för mig var det liksom bara en självklarhet. Och jag gjorde det inte för att jag behövde pengarna, utan jag gjorde det för att de behövde. Mm. De behövde personal. Det var liksom en krissituation. Och jag hade ingenting så här fast. Jag menar, när jag jobbar så är det ju oftast liksom en gig eller ja, men tv-inspelning eller så. Och då hoppade jag in och
men jag tänker, jag tänker att oavsett varför du gör det, även om det hade varit för pengarna, så ja, är det någonting fint i det.
Ja,
det är väldigt,
absolut.
Det är väldigt prestigelöst.
Ja, ja. Men, alltså, men om du förstår mig, ja, mig rätt, absolut, om vi ska jämföra med vad min timpenning för det var. Det var inte för pengarna, men jag fick pengar för det jobbet jag gjorde. Och nu kan jag ju faktiskt säga att jag har haft två riktiga jobb. Stått i butik och jobbat på restaurang. Och det var liksom
så här på ålderns höst.
För det är ju så många så här som haft väldigt svårt att så här fatta hur, nu kommer jag svära, fan har hon klarat sig sen hon var 14 år i den här branschen. Mm. Och alltså, you tell me. Jag har ingen jävla aning.
Hon har ju något uppenbarligen, va?
Nej, men alltså någonting är det ju.
Så är det ju.
Och om det bara är min hysteri, so be it. Alltså på något sätt måste de ju ändå, tänker jag, gilla det.
Men du, en grej jag tänkte på där som du nämnde i förbifarten, det här med att människor som träffar dig och har fördomar om dig kan ofta ändra uppfattning om dig när de träffar dig.
Mm.
Och det känns någonting som, men jag känner igen det där även hos mig själv, och för mig personligen så skapar det en ganska delad känsla. Mm. För att dels så blir man ju glad när folk säger att, ja men fan, jag hade hört så mycket om dig, men när man träffar dig så, du är helt annorlunda, det stämmer ju inte det där, du är jättehärlig och så här. Man blir ju glad för att man får ändra uppfattning hos folk, absolut. Men jag kan också bli ledsen av att liksom den generella uppfattningen är någon slags negativ. Förstår du dubbelheten?
Jag förstår 100%. Och det är där det kommer in det här liksom, lite sorgen. Mm. Och det handlar ju inte heller om att man har någon jävla offerkofta på sig och man tycker synd om sig själv. Men det är ändå ganska hårt att höra det. Som när jag liksom gick ner totalt 74 kilo och blev liksom en helt annan person utseendemässigt och så. Nej, det var mycket finare när du var tjock. Eller, gud vad snygg du har blivit. Man bara, hur ska jag ta det? Jag förstår att folk bara menar väl, och jag menar inte att man inte liksom ska få säga det man tycker, men tänk på lite hur du lägger fram det.
Jag är med dig 100%, men jag undrar om det är vi som har lite så här skrangliga självkänslor, eller om det faktiskt är så här gemene man känner också.
Jag tror att det är både och. Ja. Jag tror att det kan ha, i alla fall om jag går till mig själv,
Att vi väljer att läsa in det där.
Att man kan läsa in, alltså precis, exakt, man väljer att läsa in det. Men det är också fakta ibland, Nemo, eller hur? För många gånger, och liksom de senaste 5 åren, jag har verkligen blivit mycket, mycket tryggare i mig själv. Men jag har haft svackor, jag har haft som återfall. Och det här är ju också en typ av missbruk. Att man går omkring och tänker så mycket på vad andra tycker om en och hur andra upplever en, uppfattar vad man har sagt, vad man har gjort, hur man är. Alltså, jag var live här ute när vi höll på att måla de här jäkla pergola-grejerna, jag och Robert, och så var det någon person, jag har ingen aning om den var gammal eller ung, jag skiter i vilket, men som höll på att liksom skriva massa runda ord i min live. Och jag såg det där och jag bara ignorera. Och sen till slut då,
alltså elakheter.
Ja, nej, men får jag säga de här runda orden?
Ja.
Nu kommer det snuska ord, så då ber jag med ursäkt. Men då är det så här, runka, pulla fittan, bara såna grejer. Och jag ignorera. Och sen till slut så blev jag så jävla trött på de här två personerna, för de var två som liksom satt och bombade. Och då så böjer jag mig fram och bara, runka, runka, runka. Nej, själv knullar jag. Och bara liksom, du vet, det bara kommer. För att jag blir så jävla trött. Liksom skulle vilken människa som helst bli. Och sen är det då, liksom det var någon som hade en hobby av att liksom skärmdublera mina lives. Och så sitter de och klipper i de här grejerna och lägger upp det. Och man ser ju inte kommentarer och så här när de har skärmdublerat. Det är någonting, ibland så ser man ju inte vad det står. Och då blir det ju en helt annan grej. När jag då helt, man hör mig bara säga massa fula ord. Eller säger en snuskig mening.
Saker som tas ur sin kontext.
Tas ur sin kontext och ur sammanhanget. Och det är klart, då framstår ju jag som en jävla idiot. Det fattar ju jag. Och folk skriver låtar om en och med liksom texter som jag fattade ingenting. Snabba skor, vad är det för något liksom? Jag kunde inte ens relatera. Och så har folk liksom förklarat och så här, oj, nej, jag kan inte liksom. Alltså, det var lite kul, jag älskar ju The Weeknd. För det här förklarar när man inte fattar texter alla gånger. Jag är ju 52 och har levt ett ganska lugnt och liksom normalt liv egentligen, trots att jag har jobbat med artistbranschen. Och då så var det Felicia som sa så här, vet du vad han sjunger om när han säger I can feel my face when I'm with you? Ja, men typ att ja, men han älskar henne så mycket så han bara du vet, hon bara, nej, absolut inte. Det är drogrelaterat liksom. Jag bara, oj, nej, usch, nej, det kommer inte vara för mig. För mig är symboliken att han är så himla förälskad. Och så. Jag kan inte liksom, jag vet inte när någon, jag visste inte vad lalla var för någonting. Jag pratar ju inte så. Och jag säger inte att det är något fel. Men du vet när man så här säger det liksom, att du bara lallar. Då så här,
jag vet inte heller vad lalla är.
Nej, men är det är ju typ att man liksom inte gör någonting. Man man bara drar omkring, man bara är.
Men vi har ju redan konstaterat typ att du inte lallar det här idag.
Nej men alltså, du vet, så det är så många gånger har blivit sån här missförstånd. Och ibland har jag tänkt så här, jag ser ju direkt när jag börjar få mycket följare på min Instagram. Då tänker jag, och det här är ju sjukt, Nemo. Men då, vet du vad min första tanke är?
Jag tror att du tänker att nu är det något skit, typ flashback, nu är det något snackigt som något har hänt. Mm. Ja.
Och det är precis så det är. Ja. Det alltså det slår aldrig fel.
Fan vilken alltså, ångest alltså.
Vet du vilken vidrig ångest det är?
Jag tänker mig.
Och då blir jag så här, nej vet du, bort. Då bara, det är inte att jag blockar, men jag plockar bort de följarna. Mm. Så här, man kan ju välja liksom.
Tack men nej tack.
Tack men nej tack. Mm-hmm. Och det är liksom rykten om att så här, köpa följare. Mm. Jag har ju fått jättemycket sådana här, nu kommer ju så här meddelande. Mm. Vill du förbättra din improve your Instagram account, bla bla bla. Block bort. Sen märker man ju, jag tycker Instagram, det är något som lite konstigt där, för att det ploppar upp väldigt mycket konstiga konton. Mm. Mycket så här liksom ryska, asiatiska konton, mycket sånt där som, alltså, jag har ingen koppling till alls. Och jag bara plockar bort det. Jag skulle hellre bara ha 500 följare än 50 000.
Men du, vi medverkade ju i samma program ganska nyligen.
Aha,
ju, ja. Herre på täppan som gick på Discovery. Mm. Som man kan se fortfarande om man vill. Det finns att kolla på Discovery. Mm. Men jag tänkte på en grej där. Du har ju varit i branschen så pass länge.
Ja.
Och gjort ganska mycket sånt där.
Ja.
Så du har ju en diger erfarenhet av just så här lekprogram och sådär. Och då tänkte jag, vilken Anna är det som är med där? Och hur pass medveten är du när du är med där? Är det bara 100% dig själv? Eller tänker du att okej, de är med mig här för att de vet vad de får? Eller hur går liksom tankarna när du går in i lekprogram?
Mm. När jag gjorde Herre på täppan, då var jag 100% bara mig själv. För att jag visste att de har valt mig för att de vet att jag är bjussig och för att jag är knasig och för att jag liksom blir skitstressad och skakar som en, du vet, här är jag med Fångarna på fortet, så ska man göra de här miniduellerna. Alltså det finns så roliga klipp när jag ska liksom stapla såna här cylindrar på ett så här vattenbad. Och min hand är liksom som att, ja, förlåt nu, men jag ska inte göra massa konstiga referenser, men alltså det ser
Annas
ut som
hand
att,
skakar.
Ja, min hand skakar, va? Det var som att, okej, du har inte druckit kaffe nu på en vecka. Du behöver kaffe. Och nog fan ligger jag den där cylindern så att den bara ligger kvar. Och det är också så här, det blir ju väldigt bjussigt. Det vet ju tv-kanalen. Och jag får ju ofta höra så här, ah, men du är med bara för att du är ett stort skämt. Och du är med bara för att man garvar åt dig. Alltså, då tänker jag så här, jo, men är det inte det som är poängen? Att man ska få folk att garva hemma. Skratt, ja, men vi skrattar inte med dig, vi skrattar åt dig. Ja, okej, okay, jag skrattar också åt människor. Men jag är inte elak för det. Förstår du? Det är liksom, det är den där. Så jag går in och är mig själv. Men jag vet, jag har blivit mycket mer medveten om mitt värde. Och det visste ju jag. Du vet ju hur det gick till med den här fotograferingen som vi gjorde. De tog ju in oss i par och ibland var de flera stycken. När de skulle ta de här PR-bilderna för Herre på täppan. Jag gick ju in tillsammans med Magnus Hedman. Och han och jag, vi gjorde lite så här typ dragkamp och de hade vindmaskin. Och först skulle jag vara längre fram och så skulle jag slita i Magnus. Sen har de ju gjort det här med alla oss 40 deltagare. Jag hade ingen aning vad de skulle göra för PR-kampanj eller hur jag, vart jag skulle se. Och då säger PR-personerna, jag vet inte om du fick samma fråga. Ja, ah, vill ni kolla på bilderna eller litar ni på oss? Att vi väljer en bra bild. Då sa både jag och Magnus, nej, gud, gör vad ni vill. Och så hamnar jag i mitten, längst fram. Alltså, är du medveten om hur mycket skit jag har fått för det?
Men varför det?
Ja, det är klart, de sätter henne längst fram. Hon är kalkonen och som alla kommer gar. Det är som att det brinner. Och jag var så här, nej. Alltså det, ja, var men... min första reaktion när jag såg mig själv i mitten. Men jag är inte dummare än att jag vet att jag säljer.
Ja, men det är det
jag
som är
vet
grejen.
Att jag säljer.
Ja.
Och om kalla mig själv god för att jag säger det här och nu. Ja. Det är det handlar om. Sälj ett tv-program. Sälj en tidning. Sälj en skiva. Sälj en föreställning. Sälj
bara,
en bok.
Ja, exakt. Det är bara ett enda skäl att du är längst fram i mitten. Och det är ju att du är ett känt namn.
Ja.
Att du är en av de kändaste som är i programmet. En av de kändaste. Då hamnar man i fronten. Så är det ju bara.
Men då blir det ju också sån... Jag blir ju så otroligt förnärmad när folk då skriver... Och då är det inte om mig. Utan då skriver folk ibland så här... Ja, bara massa ökändisar. Alltså det är inte ens B-kändisar. Då bara tänker jag så här, wow, vi har elitidrottspersoner. Det är skådespelare. Det är författare. Det är artister. De förolämpar ju inte bara mig. De förolämpar ju allihopa. När jag var med i liksom premiär avsnittet av Fångarna på fortet, då var det liksom en liten grupp då som bara, åh, bara massa jävla C-kändisar och man bara, wow, alltså du vet Armand Crunch och liksom, yes, Mia Parnevik och, alltså jag kan ju inte ens name droppa alla, men såhär, vadå, är alla de här människorna dåliga människor som inte har gjort något i livet, och såhär, vadå, vad har du själv gjort i livet? Alltså man får gärna tycka, man behöver inte älska mig, man behöver inte förstå mig, men respektera mig som människa. Tänk att jag har också en familj och jag har vänner som bryr sig om mig. Och många gånger så är det så att jag blir så himla ledsen för att jag vet att folk runt omkring mig blir så ledsna. Alltså mina grannar här ute är ju helt fantastiska och vi pratar väldigt öppet om allt och så här. Ja, nu hade jag mina vänner här. Och då frågar han, hur är det med Anna Bok? Så, vet du vad, om du är nyfiken på hur Anna Bok mår, då kan du gå över och knacka på hennes dörr. Och du vet, då tar de mig i försvar, för de vet hur liksom jävla snäll jag är.
Och om du går dit så kommer du få bullar,
ja,
mackor,
ja,
juice. Ja, men så är det ju. Ja,
faktiskt,
det är fint.
Faktiskt, jag skiter i vilka. Alltså, vet du hur många det är som har kommit och gått förbi här och jag har stått ute och krattat eller planterat någon blomma och så här. Och så någon, hej, hej.
Kändisen på bygden, är det du?
Ja, men, ja. Det, ja, men gud, nej. Men liksom, jag tror också att man gillar ändå mig för att man vet att jag är tillgänglig.
Mm.
Och förstår du, det blir lite den där...
Mm. Ja, men jag fattar.
Love to hate, hate to love.
Men just den här tillgängligheten är ju verkligen också dubbelt, har jag upplevt. Ja. Att folk säger, ja, men man svarar på allt och man är alltid trevlig så här, men det blir som att ibland kan jag känna att när man ger folk ett lillfinger så tar de hela handen.
Uh-huh.
Att de blir så här, eftersom att man är så tillgänglig och svarar allt och så här, så blir det som att folk tror att man är kompis med dem, att de är så här. För jag har gjort som en grej till exempel på mina sociala medier, att alltid ta mig tid och svara folk när de frågar om beroende och medberoende och sånt där, min hjärtefråga.
Mm.
Då blir det som att de börjar prata om det. Sen nästa gång de skriver och säger bara, Nemo, vad ska jag göra med min jobbsituation?
Ja, då tänker de att du kan lösa alla problem.
Att vi är kompisar,
att
vi är liksom
kompisar.
Ja, jag tror att det liksom är ett problem med att vara så öppen som du och jag är. Och just se att folk tror att man är kompis med dem.
Precis, och jag får ju väldigt ofta, och jag är så tacksam för alla som skrivit till mig. Och jag är som du. Jag försöker verkligen svara alla. Mm. Sen är det ju en omöjlighet, för det är så mycket som hamnar liksom i de här skräpkorgarna och allt vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Och jag hinner inte ibland faktiskt. Tror det eller ej, jag hinner inte sitta och läsa allting. Men jag svarar också i den mån. Och här om dagen så tänkte jag så här, men gud, jag kände igen den här kvinnans namn. Så jag scrollade upp och då ser jag att hon har alltså vid flera tillfällen frågat mig just exakt samma grej. Och du har ju också, hur många gånger kan någon liksom jag har ju haft någon som bara, hej, får jag ställa en fråga? Alltså skrivit det till mig 350 gånger. Tror du att jag har svarat på den personen? Nej, aldrig. Så här, har du en fråga, ställ frågan. Varför ska du säga, får jag ställa en fråga? För att jag ska svara, ja. Nej, du får inte ställa en fråga. Jag vill inte att du ska ställa en fråga. Svara inte på det.
Nej.
Men den här kvinnan, jättegullig i sitt sätt och liksom hur hon uttrycker sig. Men hon vill veta, eftersom då jag har varit i Spanien nyligen, är det covid-test? Måste man ha bevis? Måste man? Hur är restriktionerna? Man bara,
det är så sjukt.
Och då är det så här, ja, men jag ska åka senare i vår. Och då tittar jag ju vad jag har skrivit henne. Jag svarar ju jättegulligt, artigt och trevligt. Och så ärligt som jag kan. Men nu sist, då vart jag lite så här... Det börjar bli tjatigt nu.
Ja, men grejen är att sådana där får jag också ganska mycket. Och det är så här... Frågor som man exakt lika gärna kan googla upp.
Exakt.
Det är alltså no offense, men nej, det är verkligen så här, det blir man helt matt på.
Man blir matt, och då måste ni förstå att det här är liksom inte bara en, utan det är liksom, om jag gör en sallad, har du recept?
Mm.
Jag bara, det är en sallad. Mm. Det är grönsaker.
När börjar Mello ikväll? Kolla tv.nu.
Ja, det är liksom, och jag förstår ju att det där är ju ett typ av kontaktsökeri.
Ja.
Och jag,
det är fint på ett sätt.
Det är jättefint, och jag är så liksom glad och tacksam. Men skriv då hellre så här, vet du vad, Anna, jag vill så jättegärna bara prata med dig en liten stund. Skulle jag kunna få fråga dig? Du har ju varit i Spanien. Alltså,
ärlighet vara längst.
Ärlighet vara längst. För att till slut när du bara håller på så där, då växer det faktiskt en irritation. Att säga, men alltså, är jag din Siri eller? It doesn't work like that. Jag orkar inte.
Nej, jag hör dig.
Och man är ju inte mer än människa. Och så var det någon gång som... För jag visste inte att de hade de här förfrågningskorgen och det på. Man har ju då sådana här förstahandsvalmeddelanden på DM. Sen har du ju allmänna. Sen har du ju förfrågningar. Sen har du dolda förfrågningar. Ja. Men alltså, är det någon hejd? Finns det något femte alternativ? Och innan jag fattade det, då kunde det så här dyka upp från ett annat konto. Nu har jag skrivit till dig flera gånger och du har inte svarat med mig. Jag bara söker på det här. Då kommer det ju upp att det ligger den där inkorgen. Det är omöjligt att se allt. Och om man inte svarar, då är det som att folk blir förnärmade. Men jag menar, jag är ingen liksom nummerupplysning eller allmän ha koll på alla jävla regler. Varje gång jag och Roberto ska åka till Spanien, det är ju oftast dit vi åker, jag kollar upp direkt. Är det några nya restriktioner? Hur jag pratar med mina vänner i Spanien och bara frågar liksom, hur är det nu och så. Men jag kollar ju ändå upp med flygplatsen här i Sverige. Mm. Vad behövs? Vad är det? Måste man ha munskydd med sig och så vidare?
Ja, det är inte så att du liksom skriver till Zlatan till exempel och bara säger hej Zlatan,
du var i Kroatien.
Jag såg det. Är det restriktioner?
Exakt.
Så här, uppe i hierarkin liksom.
Nej. Men så jag försöker alltid vara liksom generös och tillgänglig. Och jag älskar det. Och jag har egentligen inga problem med offentligheten. Men det som jag har känt och faktiskt är väldigt kluven till just nu, det är kändishysterin. Jag kan säga, den saknar jag inte för 5 öre. Jag köper den, jag tar den, om det är så liksom att jag skulle få landa mitt drömjobb. Och jag vet att, amen, okej, det kommer att komma jättemycket uppmärksamhet med det här. Jag köper det.
Vad är ditt drömjobb?
Ja, vad är mitt drömjobb? Jag har så många. Men jag vill ju göra en egen show. Jag skulle vilja göra en väldigt...
Du måste göra en krogshow.
Jag skulle verkligen vilja göra en kul... Mm. Så här bara från hjärtat show liksom.
Mm.
Skoja om mig själv, berätta om mig själv och liksom visa... Ja, men att jag har fler sidor än en framsida och en baksida som är gigantisk. Förstår du? Det finns så mycket in between och flera lager. Och jag skulle, det finns flera liksom så här drömprojekt på TV. Och det där vet jag, det känns lite som att folk älskar att hur ska jag säga, driva med mig, för att jag är väldigt öppen med att jag skulle vilja göra Så mycket bättre. Jag skulle vilja göra Masked Singer. Jag skulle vilja göra Talang. Alltså jag hade gett min högra hand för att sitta i den där talangjuryn.
Men det där är så jävla fult, för jag hör vad du säger och jag fattar din känsla här, för det känns som att det finns så många människor som skulle vilja göra allt det här men som aldrig skulle säga det.
Nej.
För det är någonting fult med att vara öppen med att vilja ha saker på något sätt.
Exakt.
Och varför är det så för
liksom? Och så mobbar de mig för att haha, du är inte tillräckligt bra, du är ju inbillningssjuk, tror att du skulle platsa i det och det programmet. Ja, jag tycker faktiskt det. Förlåt, men jag tycker det. Och jag är grym på talanger. Alltså jag har sån intuition. Det kan ta mig ibland. Alla som känner mig vet det här. Jag kan se bara 10 sekunder. Nu är inte jag ensam om att säga att vad heter hon, Cornelia skulle vinna Melodifestivalen förra året. Men jag hörde hennes låt 10 sekunder så här, och hon var ändå med i första deltävlingen. Hon vinner alltihopa. Det kommer komma fantastiska artister och låtar, men hon kommer att ta hem det. Och det är liksom, med mig så har vissa, absolut inte alla, så att jag generaliserar inte nu. Men det är så många som driver med mig för att jag vågar säga, och jag kanske aldrig får vara med i Så mycket bättre. De kanske inte tycker alls att jag platsar där. Jag vet ju att jag skulle vara grym på till exempel Diggiloo-turnén.
Mm.
För jag älskar människor i alla åldrar. Jag älskar barn. Jag tycker det är jättekul att sjunga andras låtar. Det handlar liksom inte bara om mig. Jag tycker om att vara i ett team. Dela scen med andra artister. Jag har ju så många gånger vågat säga liksom vilka jag skulle vilja sjunga med. Och då blir folk så här, tror du att han någonsin... Nej, jag tror inte att han skulle vilja sjunga med mig. Men jag vill sjunga med honom.
Mm.
För nu var det som var frågan. Har du någon drömduettpartner? Ja, jag skulle vilja sjunga med Patrik Isaksson.
Ja.
Och då blir det så här, bara för att det inte blir, då är det som att, haha, du får inte sjunga med Patrik Isaksson för du är så jävla dålig.
Det är ju en till artist för övrigt som man har undrat varför.
Varför inte han med?
Ja.
Jag vill ju vara med samtidigt som honom. Det för då vet jag vilken jag skulle, ja, jag vet vilken jag skulle göra. Och jag skulle göra en sån grym version. Jag skulle, nej men det är finns så mycket mer i mig.
Jag fattar inte det där riktigt. Alltså det är lite så här, vissa grejer i Sverige, alltså så är det som att det är fult att säga det. Ja. Mm. Det är liksom som att när jag säger att jag älskar att intervjua kändisar. Jag tycker det är kul att få kändisar. Folk bara såhär, vadå kändisar? Det är kul. Jag bara, men jag tycker det är fascinerande och kul att träffa offentliga människor. Det är därför jag älskar mitt jobb liksom. Men det är samma sak där, det är liksom lite skamligt såhär. Och det är samma sak med dig. Varför ska det vara skamligt att säga öppet vilka gig man drömmer om?
Jaha.
Det är väl någonting fint då? Bara eftersträvansvärd och stå upp och öppen med sina drömmar och mål.
Ja, jag tycker också det.
Jag förstår inte alltså.
Och sen då att gå på en person och liksom skamma den och säga att liksom hur har du liksom mage? Hahaha, ja men det vet vi ju att du har. Men vem tror du att du är? Tror du att du skulle platsa där? Ja, jag tror faktiskt det. Vet du varför jag tror det? Inte för att jag är bäst, men för att jag älskar det.
Mm.
För att jag har en genuin kärlek för det. En passion. Det handlar inte om att sjunga bäst. Det handlar om, för mig, att kunna beröra. Att kunna få någon och liksom känna någonting. Om det är glädje eller sorg eller bara väcka minnen, tröst, vad som helst. Och jag kan många gånger tycka så här. Jag fick en förfrågan. Ja, du kan få vara med. Välkommen på den här galan. Bla, bla, bla. Vi är så... Och då tänkte jag först så här, gud vad kul. Du ska få sitta i publiken. Du kommer bli filmad. Jag har varit så här, tack men nej tack.
Mm.
Jag har inte tid med att sitta i publiken för att bli filmad. Jag stöttar sakfrågan. Jag stöttar barncancerfonden, hjärt-lungfonden, allting. Jag gör alltid bidrag, donationer. Det är lite. Ibland är det 500 kronor, ibland är det 50 kronor.
Mm.
Förstår du?
Men sånt där men... är så knäppt. Alltså, det här så bara skymta förbi publiken.
Ja, och som att liksom...
Nästan förnedrande.
Det är lite förnedrande tycker jag. Och samtidigt så tänker jag så här, varför får jag inte vara med och sjunga? Mm. Okej, ja men du är inte aktuell med någonting nytt. Okej, men vad är viktigast då? Att jag ställer mig där och sjunger en låt som en You come into my life. Okej, en låt som ingen känner till, en ny låt. Eller om jag går in där och säger, eller framför en låt som När jag skrattar och är lycklig vill jag dela all min glädje just med dig. Dela glädje, dubbel glädje. Och du vet att jag vill dela allt med dig, för du är min vän. Alltså, det är så här, jag blir rörd. För det är så här, det är väl det handlar om, att så här, medmänsklighet. Varför måste jag vara med och sjunga just min låt för att jag är med på tv? Jag vet att många är så här, det ska promota min nya skiva. Jag tycker det är så jävla fel. Ta in människor som på riktigt kan tänka sig att öppna sitt hjärta för sakfrågan och kanske bara ställa sig och sjunga en av våra svenska mest kända visor eller... Men som liksom berör.
Men du,
jag fattar inte.
Jag måste bara fråga en sak, just det här med att skymta förbi. För sånt där, det jag funderar på. Har du sett deltävlingarna hittills i år? Det var efter något mellannummer satt ju Arvingarna i publiken.
Ja.
Och då skämtade Jesper eller Farah så här: Arvingarna, ni kan åka hem, vi behöver inte er idag.
Nej.
Och då sitter de där. Och det är det enda de är. Det är det enda de gör.
Alltså jag
vad är det?
Jag
och det är inte ens i deras hemstad.
Nej.
Det var ju för fan i Linköping. De är från Göteborg. Men att ha dem åkt till Linköping då för att vara med i det där lilla.
Jag
får ont i magen alltså.
Ja, jag fick faktiskt också det, för att sen är jag så här, jag I'm all for humor. Jag älskar humor och jag tycker det är jättekul, men jag måste faktiskt till och med säga att jag tyckte inte om att se Thomas Gesson sitta med den där vad heter det här? Koppen på huvudet i en rullstol när han ska liksom hyllas för att han äntligen liksom har blivit invald i Mello Hall of Fame. Jag förstår inte. Jag kan ta att de driver med mig. Det skiter jag faktiskt i. Det gör jag. Jag konstaterar bara ibland när folk driver med mig att så här, okej, det var ett till plumpt skämt. Det är vad de kan frambringa om mig. Men jag kan bli så illa berörd av andra. Och jag känner ju Thomas också relativt väl. Och han har jättemycket humor och självdistans och allting. Men jag måste säga att jag tycker inte det var värdigt.
Men just där med Arvingarna-skämtet, får de betalt för det, tror du?
Nej.
Det får de inte?
Nej, jag har svårt att se att de får det.
Ja, skumt. Men du, en annan grej som är kopplad till mycket av det här, som folk ofta har skojat om dig genom åren, är det här med att du är en känslosam kvinna. Mycket tårar och så här. Hur har din relation varit till det här snacket om dina tårar och ditt gråtande? Har du varit ledsen över det, eller liksom, hur tänker du kring det?
Det har funnits perioder då jag har varit ledsen för det. För att jag har ju det här problemet att jag gråter när jag är lycklig. Jag gråter när jag är förbannad. Jag gråter när jag är ledsen. Mm. Så det är så här, det är mycket tårar. Och jag är, innan jag förstod det här med liksom HSP, då var jag så här: nej, det är inte jag. Men det var ju liksom okunskapen. Att man inte liksom kan alla förkortningar på allting. Så sen är folk bara så här: om du är så här högkänslig. Jag bara, ja, det är jag. Ja, men det är ju det här när man är HSP-personlighet. Jaha, det aha, high sensitive person. Och jaha, det var på engelska. Jo, men det är ju jag. Så då är det så här, det är liksom, jag har ju aldrig stuckit under stol med att jag är på det här sättet. Och jag kommer att vara så här till den dagen jag dör. Och jag vill inte ändra på mig. Förut vill jag det. Men jag ser liksom ingen anledning att ändra på min person, för jag blir älskad just för min person av dem som verkligen betyder något. Och det är inte svårare än så. Och för mig handlar det inte heller om liksom kvantitet, utan det handlar om kvalitet. Och så här, du har inte så mycket kända kompisar. Alltså jag har haft otroligt mycket så att säga kända vänner. En del har gått förlorade och livet liksom leder folk på olika vägar. En del har flyttat utomlands och, ja, men du vet, ändrat sina liv. Jag menar, bara för att jag inte umgås med så mycket offentliga personer så öppet längre, så är jag en dålig människa då? Jag tycker snarare att det på något sätt hedrar mig att jag går inte efter vad du har för yrke eller vem du är, utan för mig så är det, hur är du som person? Hur tar du emot mig? Accepterar du mig? Vågar du vara ärlig med mig? Och så, vet du vad, Anna, det här är jobbigt. Jag pratade med en vän häromdagen, så sa, det är jobbigt när du blir så här bottenlöst ledsen. Du måste tänka så här och så här. Jättefina relationer, ärliga, och precis det som du sa, men gud, kan jag säga det till dig någon gång om det är så? Absolut, ingen uppskattar ärlighet mer än vad jag gör, och jag är också väldigt ärlig på gott och ont själv, så
Jag håller helt med dig. Det viktigaste är att man kan vara ärlig med sina nära och kära. Så är det ju. Men det var så intressant det här som du sa, det här med gigförfrågningar. Och ditt spektra där är ju brett, kan jag tänka mig, genom åren.
Absolut.
Vart går liksom din gräns neråt? Alltså så här, har du fått mycket så här förnedrande förslag som du bara så här, aldrig i livet? Eller vad frågar folk dig oftast? Vad kan det röra sig om? Berätta om något knäppt, någon knäpp för frågan.
Ja, nej, men alltså, jag fick ju en knäpp för frågan om att komma och vara liksom konferenser, prisutdelare, värdinna för någon typ av karaoke och sjunga då som Anna Bok. Och det tyckte man då var värt 5 000 på faktura. Och då sa jag faktiskt att, vet du vad, jag sätter inte ens på mig en lösögonfrans för det liksom. Tack, men nej tack.
Shit, alltså.
Och sen har det ju varit tillfällen där jag faktiskt har tackat ja till att sjunga på liksom lite sån här större kedjor som är lite mer så här, kan ha en slagerbar, kanske kan ha en rockbar. Det är lite mat, det är lite burgers, lite steak. Liksom, det finns ett dansgolv, det finns en DJ. Vill du komma och sjunga Anna Bok, 7 låtar, bla bla bla. Jag bara, absolut. Och så har man kommit överens om en deal. Vi säger 15 000 på faktura. Eller 20 000 på faktura. Det är väldigt lite. Men jag tycker att även små ställen ska liksom kunna få... Alltså att man ska vara tillgänglig. Det är ju liksom, jag sjunger för alla. Jag vill inte bara vara en arenaartist. Jag har liksom aldrig haft den ambitionen.
Alla utom Mr. 5000 då?
Ja, alla utom Mr. 5000. Han ville liksom att jag skulle vara liksom allt.
Jag bara kände så här, det är ju inte ens, jag skojar
bara. Det håller ju inte.
Nej, jag är enig. Ja.
Och så tackade jag till att komma till det här då stället och sjunga som mig. Men sen blev jag då annonserad som att jag skulle också vara karaokevärdinna. Och då snedde jag 2000%.
På plats alltså?
Nej, nej, nej. Jag fick ju se det här reklamen 2 dagar innan. Det nådde ju mig då via sociala medier och det. Och då var jag så här... det här var ju en surprise liksom. Mm. Och då ringde jag upp och sa, det här var inte vad vi kom överens om. Ja, men vi tänkte nu du än... Ja, fast vad ni tänker... Och vad vi har kommit överens om, det är 2 skilda saker. Jag åkte inte dit. Och det var hot och det var det och jag kommer anmäla dig och du och det och det. Ja, vad fan du vill. Men jag kommer inte. Jag är inte. Hade du frågat mig från början? Ja, absolut. Jag kan vara lite karaokevärdinna. Det är absolut inget fel. Jag har varit karaokevärdinna jättemånga gånger. Jag har suttit gratis i hur många sådana här... karaoke-tävlingar på alla möjliga olika barer och ställen och sånt där liksom. Jag älskar det. Det är inga problem. För mig, jobb är jobb, pengar är pengar. För mig så är det inte att jag måste få en viss summa för att komma. Jag har ju en del artistkollegor som är så. Det är liksom, det är härifrån och uppåt som gäller. Jag går inte under. Jag är inte sån, jag har aldrig varit sån, jag kommer aldrig att vara sån. Och jag säger inte att det är fel att vara så. Men vet du vad? Ta inte mig för en idiot heller. Och jag väljer själv. Vill jag sjunga för dig för 5000 på faktura, då gör jag det. För att jag vill. Det handlar inte om pengarna då. Någon annan kan få betala 250 000. Och då säger folk så här, men vad är det som är skillnaden då? Det är mycket som spelar in där. Om det är ett företag eller om det är en privatperson. Det är jättemycket. Är det inför en liten grupp människor eller ska det vara i ett stort sammanhang där jag vet att de ska filma det här och det sprids och så. Alltså det är så här, man måste tänka på så mycket. Och jag är inte fisförnäm. Men jag har faktiskt lite självrespekt. Tro det eller ej. Och jag anser att vet du vad? Jag är värd någonting bättre än att bli behandlad lite som om jag vore liksom smutsen under dina skor. Och jag ska iväg på ett jobb. Det sjuka är ju att det här är ju en grej som jag själv drömmer om att få göra. Och nu ska inte jag dit och göra det som jag drömmer om. Utan jag ska dit och stötta någon annan som får göra den drömmen. Och nu gråter inte jag för att jag blir ledsen för att inte jag får göra det. Utan jag gråter för att jag blir glad att jag får i alla fall komma dit och bara liksom känna på den där atmosfären. Och jag får peppa någon annan som lever den drömmen just nu. Och det gör mig lycklig. Jag är glad. Jag önskar att jag också fick vara där.
Är det Mello eller?
Nej, jag kan inte säga vad det är. Jag kan absolut inte säga vad det är. Tids nog kommer jag kunna göra det. Men just nu kan jag inte det. Det är tystnadsplikt.
Du får säga sen när micken är avstängd då.
Ja, men det är verkligen en grej som jag drömmer om. Och jag har drömt om det så länge innan svenskarna ens visste att det fanns, kan jag säga. Det är stort. Och då var det så här, det är inte så mycket. Vet du, jag skiter i arvodet. Jag kommer. Mm. Alltså det fanns inte. Och jag ska bara få så här
insupa atmosfären.
Jag ska bara
lite.
Få liksom insupa den atmosfären och komma in där och bara se det liksom inifrån kärnan. Och jag är så avundsjuk på ett så här, du vet, älskvärt sätt. För många säger av det avundsjuka. Ja, men alltså avundsjuka behöver ju inte vara negativt.
Nej, alltså, jag, det är en stor skillnad mellan avundsjuka och
missunnsam. Det är ja, det jag så. Alltid säger. Du, man kan säga så här, fy fan vad avundsjuka är jag på dig att du ska få åka till Thailand. Mm. Men om jag bara... då är jag missunnsam. Då unnar inte jag dig det. Och jag längtar till på torsdag. Alltså, det är så jävla alltså, jag är så himla glad.
Det är så fint och lite sorgligt på samma gång.
Fast vet du, det var en vän som jag berättade det här. Och jag talade ju dessutom om det för mina barn. Och jag bara, jag ska... Nej, vet du, det är inte så fantastiskt som ni tror nu. Va? Nej, jag ska dit för att stötta någon annan.
Gud vad lyssnarna blir nyfikna nu. Mm. Det här var taskigt. Ja, men det får de ta.
Det får de ta. För jag kommer kunna avslöja det så småningom. Och jag kommer inte ha några problem med att stå för det. För jag står för det. Mm. Men då sa faktiskt min yngsta dotter Vanessa. Ja, fast vet du vad mamma? Det kanske är första steget emot att det blir du som får uppleva din dröm nästa gång. Mm. Och det sista som överger mig. Det är hoppet. Jag kommer alltid hoppas. Jag kommer aldrig sluta drömma. Jag kommer aldrig sluta att längta efter att leva livet. Och jag lever mitt liv varje dag. Jag kan vara ensam här, hemma. Jag sätter, när du kom, jag har alltid musik på. Jag städar, jag tvättar, jag sköter mig, jag går upp. Jag säger, jag sminkar mig. Jag har inga problem att jag måste sminka mig. Men så här, jag piffar mig för mig själv. Och det kan ha håret i en hårklämma och osminkad och gå i värsta mjukiskläderna. Och känna mig jättefin och bara jag luktar gott och jag smörjer in mig. Jag fixar mina fötter och jag är så här. Fan, jag tar hand om mig själv. Och jag och Roberto, vi hade Felicia över på middag igår. Och sen körde vi hem henne. Och då så sa vi båda när vi hade släppt henne. Bara, men fan. Ska vi inte sola 10 minuter? Ja, men vi gör det och så åker vi hem och bara tar en dusch och lägger oss. För vi var liksom helt slut. Och så kommer vi hem och vi duschar. Och liksom jag på med det och lite parfym och Roberto likadant. Då sa jag så här. Alltså, det är många som aldrig gör så här. Vi tvättar oss, vi luktar gott. Vi sätter på oss dyr parfym när vi ska gå och lägga oss.
Mm.
Det är ju, alltså... Det är så här, jag har aldrig plockat upp ett par kalsonger efter Roberto. Alltså han har aldrig slängt ett par strumpor på golvet. Och du vet, när jag säger det till folk så tror jag att de kan bli lite provocerade. Mm. Det kan inte vara så där bra. Det kan inte vara så där. De kan inte vara... Jo, det kan det.
Mm.
För vi älskar varandra. Och han kom hem med blommor till mig igår. Bara från ingenstans. Och så sa Felicia, gud vilka fina blommor. Har du redan fått alla hjärtans dagsblommor? Då tittar Roberto så här. Han bara, nej, det var hennes måndagsblommor.
Mm, gulle.
Ja, men alltså det är så här. Jag kan fatta att det kanske svider lite i någon enstaka person. Men det är väl... Medans majoriteten tycker, fan vad kul, vad fint och jätteglada.
Exakt.
Och jag menar, jag ska säga Nemo, jag hade aldrig klarat att vara i den här branschen. Jag fyller 53 år. Jag slog igenom när jag var 14 år. Jag hade aldrig klarat mig med livhanken i behåll om inte majoriteten av människorna hade varit fantastiska. Men fy fan vad jag har blivit utsatt.
Men jag tycker väl att det är en ganska fin summering av den här podden och liksom att vi går ut med det och säger att du firar nästa år 40 år i branschen.
Ja, det gör jag.
Det är perfekt då för att göra en krogshow. Det kunde väl inte vara mer passande. Det tycker jag att vi slår ett slag för och hoppas att någon här ute hör det. Så det är fan 40 år i branschen. Det är bästa namnet på en krogshow också.
Bara på en låt.
Otroligt.
Helt otroligt. Alltså, vem fan är som mig?
Ja, ingen.
Men fan är som mig?
Det kan jag lova. Det kan jag lova. 100%.
Och så är man direkt där i tanken och bara tänker något negativt. Men jag tänker istället nu, fan, det är ju fantastiskt.
Ja, det är det.
Det är underbart. Nej, men det är liksom... Jag är väldigt glad och väldigt tacksam för mycket. Bär på mycket, mycket sorg och smärta. Och en dag så... Det var någon som bara, ah, vet du vilken bok du skulle kunna skriva om det där? Och då sa jag så här, ja, fast det vill jag nog inte. För det är liksom inte viktigt. Men för mig är det bara viktigt att varför... Jag älskar när jag ser människor få en ny chans. Mm. Alla kan göra fel. Alla kan hamna snett. Alla kan råka ut för någonting. Eller alla kan göra någonting. Jag tycker det är så fint och jag blir alltid så glad när människor får en ny chans och visa att så här, jag är så mycket mer än mitt misstag eller mina misstag.
Som jag fick av dig.
Som du fick av mig, ja. Och som jag också fått av dig.
Mm, mm.
Och vissa har de en tendens att vara extra hårda med. Mm. Och jag är ledsen på att man... dömer mig väldigt hårt för andras misstag.
Mm. Men jag kan förstå det.
Man lastar mig för liksom... om det är en sprucken relation, ja, men det är klart det är mitt fel. Mm. Och de har ingen aning om att det är jag som har valt att lämna den relationen. För att jag någonstans har känt att det är destruktivt. Mm. Det är inte bra för mig. Och sen finns det inte någon osämja. Men det ska alltid göras till när det kommer till mig att... Ja, men de är inte vänner längre för att ja, hon har vi tröttnat på henne och där. Eller den vill inte ha med henne för att hon är så dålig. Det har inte med det att göra. Mm. Alltså folk är ju så ofta liksom off track.
Mm.
Och det är ju så att förklaringen till det, det förstår ju jag också varför det är. Man bildar sin egen sanning för att man vet också att jag är väldigt stark. Och jag tror att ibland så skrämmer det vissa människor. Och andra människor blir inspirerade av det. Mm. Och jag väljer att fokusera på alla er där ute som är så fina med mig och förstående. Och kan förstå att man älskar och förlåter. För att man älskar människor. Men man kanske inte alltid håller med om val eller händelser.
Mm. Och jag ska fan snacka med mina poddchefer om en monologpodd av Anna Bok. För där tror jag att din framtid ligger.
Ja.
Men på riktigt, det är en ganska ball idé. För det är också, det finns inte det i Sverige. Så jag tror att det är en
nej,
grym idé.
Och jag, egentligen så tror jag faktiskt att jag skulle kunna bära det.
Det tror jag också.
Faktiskt.
Du, vad fint det var att få komma hit igen och hänga
ja, men
med dig.
Det, alltså jag är så glad att jag fick en andra chans.
Ja, men det är klart.
Och komma tillbaka till dig. Mm. Jättekul och möta dig så här och samtala. Du vet ju att jag tycker väldigt mycket om dig.
Jag tycker om dig också.
Och jag vill att ni lyssnare faktiskt ska veta att Nemo har hjälpt mig. Han har hjälpt på ett otroligt fint sätt. Och jag är så tacksam för det.
Mm.
Och du får väldigt mycket kärlek från den här familjen. Inte bara mig.
Mm, utan... Det vet jag. Det känner jag också.
Ja. Och synnerhet Felicia hälsar med en jättevarm kärlekskram till
dig. Vad härligt. Du får krama henne från mig tillbaka.
Det ska jag göra. Mm. Tack för att du kom, Nemo.
Och tack för att du var med. Ja. Och tack till alla er som lyssnar. Så hörs vi igen nästa måndag. Puss och kram, hej då!
Tack, pussi!
Hej!